Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 214. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej!
Hej på er!
Hej, hej.
Har ni det i sommarvärmen?
Det är alltid lite för kallt på Sydsvenskans redaktion. Så det är fortfarande svalt för mig här.
Det är väldigt behagligt och skönt i skuggan på hemma i huset.
Ja.
Men det ska ju bli väldigt varmt i veckan, om man säger så.
Men jag är lite nervös. Jag ska en sväng till Småland och spela golf. Jag är lite nervös för det ska gå där inne i skogen när det inte blåser.
Ja, det kan bli riktigt het om öronen är faktiskt.
Men det får vi lösa. Nu ska vi istället för väder prata om Malmö FF, som ju vid det här laget och sen vi hördes senast har hunnit avverka 3 matcher i Allsvenskan. Det började med en seger hemma mot Mjällby med 2-0. Som följdes av ett kryss borta mot Häcken, 1-1. Och ännu ett kryss hemma mot Varberg, 2-2. Och man är lite svårt kanske att säga exakt vilken riktning formpilen pekar här, men den pekar i alla fall inte rakt uppåt, så mycket kan vi säga.
Det tror jag vi kan vara överens om.
Men om vi börjar med någon sorts övergripande fråga här. Om man försöker sammanfatta intrycket från de här 3 matcherna. Vad är MFFs största bekymmer så här långt?
Ja, det är väl ganska tydligt att det är egentligen något bekymmer som har varit eller funnits i ganska många år i perioder här. Mot lag som spelar, framförallt mot lag som spelar lågt försvarsspel, så är MFF väldigt statiskt. Det händer inte mycket. Jag tycker det är alldeles för lite rörelser i anfallsspelet. Det är alldeles för få spelare som skapar någonting på egen hand. Och det kanske har förstärkt då den här, när man tänker tillbaka till när Jon Dahl Tomasson kom, vilket man nästan har glömt i det här laget, så pratade han väldigt mycket om att de skulle anfalla mycket mer centrerat. Och det kan man ju hålla med om att de gör. Jag vet inte om de anfaller så mycket, men de spelar ju väldigt centrerat och utnyttjar inte planen. Och jag tycker det ser ut som ett stort bekymmer där.
Ja, jag kan väl egentligen bara, om man tittar på det rent spelmässigt, alltså, det är intressant. Det här är ju det tredje spelsystemet inom två år. Vi har Magnus Persson, vi har Uwe Rössler och så Jon Dahl Tomasson. Och, ja, men liksom själva kärnan i att komma till avslut mot de här låga försvaren är fortfarande kvar. Man blir för få spelare inne i boxen. Och det går lite för lång tid till man kommer till inlägg också, tycker jag. Det var, under förra året så kom man ganska ofta till inlägg. Alltså det var ju nästan, det kunde ju nästan vara att det var det enda anfallsvapnet under långa perioder. Men då var man å andra sidan ganska, man kom till de lägena lite för sent, tyckte jag. Det var inte alltid det var en framrusande ytter som kom där, utan det kunde ofta vara en stillastående ytter som måttade ett inlägg mot ett samlat försvar, snarare än att man slår in bollen till ett framrusande anfall som liksom tar ett försvar på hälarna, så att säga.
Och det som nästan helt har försvunnit, man kommer igång runt någon gång på kanterna, men väldigt ofta stannar spelarna och du kommer nästan av ner till kortlinjen och kan spela snett inåt bakåt. Det, jag vet inte, jag har ju sett många som har klagat på vad är liksom själva spelidén. Och det är, som han pratar mycket om principer så känns det ju som det bara ska vara en massa kombinationer inne i mitten som inte leder någonstans och som sänker tempot. Och, ja, jag vet inte, jag tyckte det var sin sak mot Mjällby, det var första matchen. Men sen har ju trenden varit oroande.
Ja, precis. Det är ju framförallt så när stjärnspelarna inte riktigt kliver fram, så då blir systemet liksom väldigt, då syns ju bristerna så att säga på ett annat sätt.
Tittar man då på en av de saker som fungerar med Dplay så är de rätt duktiga på statistik. Och jag reagerade på senaste matchen nu var att Malmö hade 19 avslut, 3 på mål. Och då känner man också liksom att det här är någonting som det är liksom inte okej att ha så lite avslut mot mål. Då är det väldigt svårt, även om man råkar göra 2 mål i matchen så säger den en hel del. Och det är också lite historiskt som vi har sett i perioder, den här typen av bekymmer.
Men vad är det som gör då att de här bekymren finns? Är det någonting som... Alltså jag tänker på, eftersom vi säger att det här känns igen från tidigare år, är det så att vi har att det finns tränare som på något sätt underskattar svenskt försvarsspel generellt? Alltså att det är svårare att spela sig igenom låga svenska försvar än vad de tror.
Ja, de kanske behöver nya idéer helt enkelt på hur man ska jobba mot dem. Nu ska vi säga det, men Malmö har gjort några fantastiskt bra resultat de senaste åren. Det är inte så att det här har varit konsekvent så här bekymmersamt.
Men ja, det har du gjort.
Sen tycker jag fortfarande att det är lite för tidigt att döma. Nu, jag har väl sagt man kunde göra en första bedömning efter 3 omgångar, men vänta 3 omgångar till. Så vet man ju mer om allsvenskan. Jag menar, man ser på de andra resultaten att det sker konstiga saker. Matcherna, de jag har sett, innehåller väldigt skiftande kvaliteter. Så att det är ju fortfarande så att det är träningsmatcher nästan för lagen.
Mm. Jag tycker, om man ska liksom hitta någon gemensam nämnare, så tycker jag, eller ett större problem, så är ju, det kan jag kan ju få äta upp det, och som sagt det är väldigt tidigt för att säga något bestämt, men av det man har sett hittills så är känslan lite grann om Malmö FF har ett system, har en trupp som kan genomföra det spelsystemet man vill spela. Om man tittar och jämför till exempel med IFK Norrköping som har en offensiv trio då med Levi, Nyman och Haksabanovic som är ganska oerhört rörlig. Och oerhört skickliga yttrarna då, Levi och Haksabanovic, är oerhört skickliga på att slå sin gubbe. De är ganska utpräglade spelare för just de rollerna också. Där är det tveksamt om Malmö FF har det. Marcus Antonsson har spelat där. Han är ganska tydlig central spelare. Alltså en spelare som till exempel skulle kunna funka väldigt bra bredvid Ola Toivonen i ett tvåmanna anfall. Pritcha har egentligen visat alldeles för lite på den här nivån för att man kunde säga något speciellt om vilken typ av spelare. Men vi kan i alla fall konstatera att han har inte lyckats slå sin försvarare så många gånger hittills i år. Och det måste han ju få misslyckas med såklart, han är väldigt ung. Men ja, så har ju fallet blivit. Det är ganska, och om man tittar på den centrala rollen så har ju både Thelin och Molin sina roller kommit gång på gång med ryggen mot mål. Det är nästan ingen spets där. Thelin gjorde det bra mot Varberg långa stunder med mottagningar och bröstningar. Och så här, men han spelar ju nästan konstant med ryggen mot mål. Och Molins också. Den enda gången en central anfallare i Malmö har liksom löpt igenom, då är det ju en motståndare som har spelat fram bollen. Som till exempel Häckens Alexander Falsetas flagranta misstag där. Det är ju inget överbetyg för den här tremannakedjan, om man nu får prata i termer om siffror och inte principer här för en liten kort sekund. Men jag tycker vi ändå kan enas om att det är ett 4-3-3 som Malmö FF har använt sig av så här långt.
Några saker som jag tittar på just kring anfallarna, så ett bekymmer för Malmö är ju att det är egentligen ända sedan vad blev det, hösten 2018 när Antonsson gjorde mycket mål. Och när vi nu har plockat bort Marcus Rosenberg som inte finns kvar längre, så det är ju inte någon av de andra som gör väldigt mycket mål. Sören Rieks har inte spelat så mycket nu, han gjorde en del mål, men det är ju Traustason gör inte jättemycket mål, Kiese Thelin gör inte jättemycket mål, Molins gör det i förhållande till sin speltid, men det är ändå väldigt långt mellan det. Så att det första jag tänker på, det jag väntar på nu, det är faktiskt det jag tvivlade på från början. Men Ola Toivonens intåg tror jag kan förändra väldigt mycket på, om han kan nå den kapacitet som han har visat och göra de mål som man har sett på bilder från Australien. Mm. Sen den andra saken som jag tittar på, det tycker jag är kantspelet då, så att säga. Jag tycker att Erik Larsson har haft bekymmer både bakåt och framåt och varit väldigt ojämn. Även om han deltar mycket i spelet så liksom kommer han inte till lägen. Och sen vet jag inte vad ni säger, men även om nu Jonas Knudsen gjorde det avgörande inkastet när han hade hoppat in för att MFF skulle kvittera mot Varberg, så tycker jag att anfallsspelet blir bättre med Safari. Det är faktiskt, den gamle gubben har mer fantasi och det händer mer runt honom framåt än vad det gör runt Knudsen, tycker jag.
Ja, ett sent inkast mot Varberg förändrar ju inte helhetsintrycket direkt. Jag kan hålla med om det. Jag tycker också att Berang Safari har sett absolut intressantast ut på den positionen. Och jag hoppas inte att det är ålder fäller något avgörande där i den uttagningen. Jag tycker också, jag håller också med det här holländska spelet då, om man ska spela så, då måste man ju ha yttrar som trycker upp ordentligt och aktiva med i spelet, speciellt så som MFF har börjat med, haft två balanserande mittfältare i de här tre manna mittfältet, då har man ju någon annan som får se det så kallade tapp då, som det blir. Jag får inte riktigt ihop det liksom. Och jag tycker också att det är lite anmärkningsvärt ändå, eftersom man har pratat om att det har varit så himla bra att få de här extra månadernas träning då för att få ihop spelsystemet och lära sig. Och jag tycker spelarna har varit väldigt positiva och har sagt att ja, men nu har vi har förståelse för spelsystemet och vi har kunnat sätta det nu och sådär. Det har man inte riktigt sett här i inledningen. Det är lite anmärkningsvärt tycker jag att det inte sker tidigare.
Så. Det känns på att det är också ett antal spelare offensivt som man trots, eller när de har varit på plan, som man har sett väldigt lite av, som har, känns som de har svårt att hitta rätt i det här systemet. Jag tänker ju kanske framförallt på Traustason och Rakip. Det känns som de trampar vatten ganska mycket.
Mm. Det var ju ett märkligt byte tycker jag mot Häcken, att de kommer in som ytteranfallare egentligen. Det är egentligen två centrala spelare, genombrottsspelare, inte mer, som liksom ska skära djupled från mittfältet. De får de positionerna. Jag blir inte riktigt klok på det. Det känns inte som att då använder man inte riktigt laget på rätt sätt, kan jag känna. Men det är lätt för mig att säga, jag ser, och ingen av oss har ju sett några träningar. Det här kanske har funkat utmärkt på träning, det vet vi ju inte.
Sen det Fredrik var inne på också det med två balanserande. Nu pratar vi ju i siffror trots att inte Thomasson vill göra det. Men jag har också känt det lite anmärkningsvärt att man mot lag som Mjällby och Varberg ska spela med två spelare som ligger ganska lågt. Och jag tycker att Lewicki, som jag håller väldigt högt, har haft det lite jobbigt och inte hunnit med riktigt i svängarna ändå. Och då har man tappat boll rätt långt ner. Det var väl ett bonkebolltapp som bäddade för Varbergs 2-1 mål senast. Om jag inte såg helt fel. Alltså, det var ju så väldigt högt upp i banan. Men det harmonerar inte riktigt.
Bonke in, och sen har vi ju pratat om vid flera tillfällen. Jag förstår fortfarande att min åsikt om honom skiljer sig så mycket från tränarnas. Alltså att använda, om man nu ska rotera här, vilket ju är absolut nödvändigt med tanke på spelschemat, då är det ju inte hemma mot Varberg som Bonke Inesen ska spela.
Nej.
Han ska spela borta mot AIK kanske. Alltså han hade otroligt mycket boll mot Varberg, men i det spelet bidrar han ju inte. Det går långsamt och det hittas inga lösningar alls.
Nej. Han slog några passningar framåt, men sen när Oskar också, när han spelar, är rätt så defensiv i sina passnings sitt passningstänk så blir det ju låsningar. Och jag tycker att Malmö måste spela mycket mer i djupet. Och det var det jag skulle faktiskt sagt innan den tappade. Och det som jag tyckte hände mot slutet mot Varberg, på en annan sak som inte riktigt har fungerat, tycker jag, var att bytena i match. Och det är ju en gammal MFF-problematik. Att det inte, trots många byten, så händer inte så mycket. Men jag tyckte att Kiese Thelin kom in mer i spelet när man började lyfta lite långt. Och då började laget dra sig sönder lite mer. Alltså Varberg. För att han fick chansen att ta emot boll och fördela lite grann.
Mm. 2014 style lite grann på det där. Men det kräver ju också att han har en spelare bredvid sig om man ska spela på det viset, tycker jag. Jag tycker att alternativt att de yttrarna drar sig väldigt centralt inåt då. Men då kom för att liksom så att Thelin har någon att sätta bollarna på, så att säga. För han kan inte skicka dem långt ut på kanterna på ett tillslag liksom. Men där är ju problemet att Sören Rex är ju ingen anfallare. Om vi ska ta den ena som spelade bredvid där då. Så att det...
Sen, som sagt, låter vi väldigt negativa nu igen, och det får vi säkert kritik för. Men det är väldigt tidigt, och vi har sett på de andra. Det är ju bara Norrköping som egentligen har funkat fullt ut, skulle jag vilja säga. Alla andra lag har ju haft bekymmer i minst en match var. Mm. Tittar man bort Norrköping i tabellen så är den ju galet jämn egentligen efter tre omgångar. Jämn på ett sätt som den nästan aldrig brukar vara.
Ja, nej, men man kan väl få tycka att vi är negativa i detta läget. Men det känns som att, alltså, hade vi pratat efter två omgångar hade jag inte haft så mycket. Som Hjällby, det var en premiärmatch. Det var det. Det blev ändå 2-0. Häcken var ju en kontrollerat genomförd bortamatch i 90 minuter.
Ja, den är ju inte 90 minuter, men...
Nej, 85.
Ja, om än så länge. Men jag tycker att det spelar ju MFF för ett oerhört bra defensivt spel, tycker jag. Häcken kommer ju ingenstans. Jag kan faktiskt inte minnas när jag sett Häcken på hemmaplan vara så kontrollerat av MFF. Även om MFF har vunnit matcher där förut så har ju Häcken ofta haft oerhört mycket chanser. Det har varit väldigt böljande och svängande matcherna. Men här skapar de ju egentligen ingenting. Samtidigt som faktiskt MFF inte skapar speciellt mycket heller. Det är ju inte så att MFF, ja, de kommer ju längre upp i plan, men det händer ju ingenting sista tredjedelen.
Men mot Häcken så är det väl så, de kvitterar ju på en hörna. Och det, jag har inte minst helt fel, så är det Batshuayi som missar markering.
Hodzic är det som släpper Toivo bakom sig.
Okej, för jag uppfattade det som att Batshuayi, men det beror på vem som skulle hålla där. Men tittar man på målen bakåt så är det ju också ett sånt där litet orostecken att det är misstag. Erik Larsson, misstag mot Mjällby till exempel. Bonket, bolltapp mot Varberg. Första målet där kommer jag inte ihåg, men det var väl någonting där också.
Det var ju en djupledsboll från eget straffområde.
Ja, just det, och det är Erik Larsson som inte hinner med där, förlåt. Jag sa mot Mjällby, men det är Erik Larsson står och sover, och jag ser att Anne Wachmann-Hotzi blir väldigt irriterad på honom. Ja. Så det är mycket lite sånt strul också som har varit att göra att det inte riktigt har harmonerat med tanke på den trupp och de krav man ändå kan ställa på MFF. Sen får man ju komma ihåg då att AIK åker på storstryk liksom i en match. Djurgården åker på mycket stryk i Norrköping. Det är ju väldigt svänget. Så att, ja, vi får väl ge det ett antal omgångar till, kanske.
Men jag roade mig med att titta hur MFF inlett säsongen de senaste 5 åren. Och 2019 hade man 4 poäng efter 3 omgångar då, alltså. 4 poäng efter 3 omgångar. 2018 5 poäng, precis som idag. 2017 7 poäng. 2016 3 poäng bara. Blev det ändå guld till slut. Och 2015 7 poäng. Då blev det inget guld. Enda gången man har tagit fullt pott, eller enda gången, men när man gjorde det senast var 2014. Och då hade man ju nytta av sen i Europasatsningen där, när man gick till Champions League, för att, ja, då hade man råd att tappa lite poäng. Så att det är alltid skönt med en bra inledning, men det behöver man inte vara expert för att konstatera direkt.
2016, efter den magra inledningen, så ändrade man ju också på saker och ting. Och det kanske är läge för justeringar här.
Jag hängde ju upp mig, jag har säkert nämnt förut podden, men jag hängde ju upp mig ganska mycket på den här Ola Toivonen presskonferensen när han pratade så, när det kom in på det här med spelsystem, och han pratade så mycket om spelaren bredvid sig och det, ja, det beror vem man har på topp och sådär liksom. Alltså det var som att han pratade utifrån ett tvåmannaanfall hela tiden. Så jag skulle nästan bli förvånad över om MFF inte i alla fall kommer testa den under säsongen.
Det, när vi pratar om de här avgörande, det blev ju lite ett avgörande test de kommande omgångarna också eftersom Malmö nu möter en annan typ av lag. Ett AIK som är mer offensivt än tidigare. Djurgården vet vi att de är offensiva och Elfsborg ska vi väl inte anklaga för att det var ett lag som parkerar bussen. Så att det är ju svårare motståndare nu, men kanske också andra typer av matcher. Så det kan bli väldigt intressant att se de följande 10 dagarna.
Ja.
Innan vi blickar framåt här, tänkte jag, vad, om man tittar, vad finns det att säga positivt kring MFF så här långt? Det kan vara både individuellt och kollektivt.
Jag tycker Lasse Nilsson är ändå ett positivt, något form av utropstecken får man väl ändå säga. Ibland kanske lite för kritiserad överlag, men det är liksom, tycker att han funkar oerhört mycket bättre i ett än man gör en trebackslinje. Det verkar som man har hittat hem lite grann där. Har väl också mått bra av 3 raka matcher och sett stabil ut.
Jag skulle också nämna honom för jag tycker att han har varit den spelaren han kan vara när han är som bäst. Han har inte gjort de där misstagen som han kanske annars hade 1 eller 2 då och då. Verkar fungera rätt så bra tillsammans med Alen Ahmedhodzic som också gör det bra. Som är lite äventyrlig i brytningarna, det kan vi inte komma ifrån. Det är inte stora marginaler mellan varven. Så jag måste säga att Lasse Nilsson tycker jag är ett jätteplus. Sen får man ta plus och minus och det är ju, jag tycker vi får inte glömma bort Anders Christiansens 2 fantastiska mål mot Mjällby. Alltså det är en klass och där visar han kaptensegenskaperna och kyla och allt vad man kan. Och sen gör han ju tyvärr raka motsatsen mot Varberg. Då jag tycker att han var riktigt dålig faktiskt redan innan han blev varnad. Jag tyckte han slog bort mycket bollar och verkade okoncentrerad. Och att göra den här stämplingen när han fått en varning precis innan och dessutom får frispark själv i läget tyder på att han var inte riktigt i balans där.
Men båda varningarna är ju djupt inne på motståndarens plan.
Ja, dessutom det.
Så det var ju verkligen onödiga grejer.
Men ACs mål ska vi inte glömma bort att de är fantastiska. Sören Rex har gjort ett bra mål. Det var väl också Anders Christiansen inblandad i det förspelet om jag minns rätt faktiskt.
Ja, det är ju den bästa MFF-sekvensen under 2020 får man väl nästan slå fast. Det är ju ett högklassigt mål liksom.
Och när vi jämför med andra år, det vi har sett MFF göra de andra åren, det är ju att man även mot de här lite lägre eller mycket lägre stående lagen så har man ju fått till det där snabba anfallsspelet, snabba omställningsspelet och nästan i väldigt många matcher gjort många fina mål. Men det har inte skapat så många chanser i de här tillfällena. Sen en spelare som vi inte ska glömma bort tror jag är Johan Dahlin. Han har gjort några viktiga räddningar redan.
Mm. Jag tycker dock, det ska dock sägas tycker jag att det är lite märkligt just med tanke på att MFF har tagit ledningen i alla sina matcher men bara lyckas vinna en av dem. Det hör faktiskt inte till vanligheterna. Just med tanke på att de inte lyckats behålla det här flytet under matcherna. Att ösa på liksom, och komma i våg efter våg efter våg. Och så. Det är lite anmärkningsvärt är det.
Det var väl framförallt på tecken de la och spela tyckte jag sista 20 minuterna. De bara backade hem. Det var någon sån deep play-statistik där också. Att jag tror att Malmö på 21 matcher hade, där man har tagit ledningen hade 17 segrar och 4 oavgjorda och aldrig förlorat. Eller inte på väldigt länge förlorat.
Jag tror att det var förra året så vann de alla matcher när de hade ledde i paus. Men jag tänkte på det här med Häckens kvittering. Det är ju inte första gången som Häcken har forcerat in en kvittering mot MFF på övertid. Det har ju varit Peter Abrahamsson som har varit uppe och ställt till det i straffområdet tidigare. Jag minns även att Göteborg lyckades med det för ett antal år sedan. Genom att skicka upp John Alvbåge i straffområdet i slutet.
Ja,
och han är ju kanske ett mindre hot i luftspelet. Men det känns som att det är, även om det händer ganska sällan så nu är det någonting som MFF ändå borde lägga lite tid på att fundera på hur hanterar vi de här situationerna. För att de hamnar ju, det blir ju att de räknar fel.
Alltså den där hörnan...
Jag ska bara säga att Häckens kvittering är ju, de missar ju både markeringen på skarven Det kommer jag inte ihåg vem som var först på den bollen, men precis bakom honom är ju Abrahamsson som är tvåa på bollen. Och sen så då Ahmed Hodzic som tappar bort Toivio som gör målet.
Jag har grottat ner mig i den här hörnan för jag tyckte den var intressant. Min första känsla var att det är Bonke Innocent som missar första stolpen. Han alltså MFF verkar ju spela nästan helt man-man på hörnorna. Det är också så här, det är just det när man diskuterar hörnor, det som är väldigt svårt med det är, vi vet inte vad Jon Dahl Tomasson har sagt till spelarna. Vi vet inte vad de har tränat på. Vi vet överhuvudtaget inte MFFs strategi på hörnor. Dels för att vi inte får se på den här träningen. Och sen också är det information som klubbarna ogärna lämnar ut. Så här försvarar vi på hörnor. Det ska gärna vara en överraskning. Men av vad jag kan utläsa så är det ju ett ganska överlag så ska alla ta man-man. Vilket gör att Maric då som når först på den här skarven, han börjar allra längst bak i straffområdet. Och där står Bachero och har lite koll på honom. Men Bachero släpper honom ganska fort för att han maxlöper rakt in i straffområdet genom hela hopen av spelare. Och han ska, i mitt tycke ska han fångas upp av Bonke Innocent som verkar ju ha den här första ytan. Men där kommer ju Peter Abrahamsson och målvakten att screena bort Bonke Innocent fullständigt. Vilket gör att Maric når först på den här hörnan och då tittar i stort sett hela MFF på boll. Och det är anmärkningsvärt att man inte har en spelare som markerar den bortre stolpen. Det är nästan en så här standard i fotboll. Det är också den positionen som såna här spelare som gärna ogärna nickar på hörnor. Jag vet att jag själv var en sån som gärna erbjöd mig att ta bortre stolpen när det skulle markeras. Det där brukar man ha lite kortare spelare. Sån, ja, men någon liksom så här yttermittfältare som får stå och markera bortre stolpen. Det finns ingen sån i MFF. Hade man haft det så hade det målet hade blivit till. Och Anel Akhmedhodzic verkar ju inte ha... Han verkar ju också... Hans position är också konstig. Han har väl Toivio då, det missar han ju. Men de har ingen överhuvudtaget som har den här bortre zonen utanför bortre stolpen. Där brukar man ju också ställa en ganska lång spelare som ska kunna vinna de här lite längre hörnorna. Så att nu råkade det vara så här målet gick till, men det kunde lika gärna väl varit någon annan Häckenspelare, för det var många som var omarkerade. Och det ska ju inte vara så lätt genom att bara med att ta en löpning rakt fram in i straffområdet att liksom få MFF i sån obalans på hörnan. Det var det.
Nej, jag håller med. om man tittar på laguttagningarna och rotationerna hittills. Jag har ju redan uttryckt min tveksamhet till hur man använder Bonke Innocents styrkor och svagheter. Har ni några andra synpunkter på hur laget har formerats hittills?
I backlinjen har det varit väldigt...
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Få möjlighet att göra någonting. Jag tycker fortfarande som sagt att Safari går före Knutsen för mig. Jag skulle vilja säga honom för mer knäpp speltid. Jag skulle nog, samma som du Fredrik, inte ha Bonke och Lovik inne samtidigt i alla fall. Framåt är det svårare eftersom det inte har klaffat riktigt för någon. Och vi vet att Tröstason har varit borta på grund av en hjärnskakning. Så att lite, där tycker jag det är lite tufft. Jag vet inte riktigt vad jag tycker.
Jag tycker generellt sett att att MFF ska akta sig att lyssna för mycket på den medicinska expertisen. För i ett sånt här fall så vet man ju att det finns en bristningsrisk och det finns risk att spelarna blir slitna och vi måste tänka det långa loppet. Jag vet inte. Det är... spelarna vill spela fotboll, de gillar att spela fotboll. Okej, det kanske finns någon pulsklocka som säger att den där spelaren inte löpte lika mycket som i förra matchen, men är det en formstark spelare så visst, den kan väl få vila lite även under matcherna. Det handlar ju mer om att sätta ett grundspel än att maximera antalet löpmeter. Eller vad det kan vara, jag vet inte. Om man tittar på vilket lag, det laget, ett av de lagen som har roterat absolut minst, det är IFK Norrköping. Det kanske kommer kosta dem om några omgångar, det vet jag inte, men det har ju betalt sig i poäng just här och nu. Och det kan jag ju känna är det absolut viktigaste i en säsonginledning egentligen. Så får vi se, det kanske visar sig att MFF stora trupp då kommer ge det här utslaget sen i november när det blir jobbigt. Det vet jag inte, men jag tycker generellt sett att man inte ska rotera för mycket. Det menar de. Och också liksom att man inte kastar för mycket mellan var och varannan match. Nu har ju MFF inte gjort det. Den andra elvan, Häcken-elvan, var ju nästan exakt likadan som den första elvan. Det var väl bara på en position man bytte. Så,
ja. Jag tycker det är svårt, för jag tror samtidigt handlar det om att eftersom du inte har haft några träningsmatcher så måste du få igång fler spelare. Mm. För du hinner inte heller träna mellan matcherna, och det tror jag är någonting man lätt glömmer bort. Jag ser att Ola Toivonen har ju liksom ondgjort sig lite grann över det. Jag tycker inte att någon ska klaga över spelschema och så vidare egentligen, men det är klart att en ny spelare som inte har varit med under den här långa försäsongen är den som förlorar mest på det. Det är väldigt lite ordentliga träningar. Så att jag tror fortfarande jag kommer tillbaka till det, att det är nog lite tidigt att döma för mycket här nu, att man det är fortfarande försäsong fast på ett annorlunda sätt. Mm. Det är rakt in i tävlingsspel. Det handlar väldigt mycket om att hitta rätt. Det handlar också om att hitta rätt i det här att spela utan publik till exempel. För jag tror att det är för lätt. Jag tycker jag har hört det flera gånger nu. Inte minst från Malmö-spelare, att det hade varit mycket lättare om vi hade haft några stå framför oss och jaga mål mot Varberg i andra halvlek. Alltså, det är liksom dags att glömma det och komma in i realiteten hur det är nu och ta bort de där bortförklaringarna.
Ja, det känns ju som läget är nu, så känns det som att det mycket väl kan se ut så här hela säsongen.
Absolut, det är mycket, mycket troligt.
Så det är bara att bita i det sura äpplet.
Du kan ju framförallt åtminstone med tanke på det som beskeden som kom igår med Nöjespark och Stängler om sommaren, att det blir ingen förändring om inte något drastiskt händer före den 31 augusti. Då har du spelat väldigt mycket av allsvenskan. Och då gäller det liksom att anpassa sig efter de här förhållandena och sluta prata om något annat, tror jag. Även om vi ställer frågor så tror jag det är dags liksom för spelarna att vända på det här.
Med tanke på det ni precis sa här om träningsmöjligheter och ställt emot Malmö FFs svårigheter ändå att skapa så mycket chanser som man tycker att de borde skapa. Hur långt borta tror ni Ola Toivonens medverkan är?
Ja, det är ju jättesvårt. Jag vet inte. Jag skulle nästan önska att han var i trupp redan mot AIK i kuppen. Man får kanske se den. Det är viktigt. För jag har tänkt mycket runt det också. Det är viktigt att vinna kuppen. Då slipper du en omgång i Europa och det skulle vara en titel och så vidare. Men samtidigt så är kuppen, om man kommer tillbaka till det här med utan publik, så vet jag inte hur festligt det är att vinna kuppen utan publik. Den turneringen lever ju ett annan typ av liv.
Så kanske det gjorde man ju alltid förr i tiden.
Ja, det är sant.
På 80-talet och 90-talet. Ja,
det var ingen som tittade. Nej, jag vet inte, nu pratar jag runt. Men samtidigt så, jag vet inte om han är redo, men det hade känts bra om han fick 20 minuter i alla fall att komma in i det. Mm. För jag tror att han kommer att pärras nästa vecka.
Kuppen är ju intressant. Det är ju inget, inte så att MFF behöver vinna den. Som titel betraktad blir den ju inte hetare av att det inte kommer vara en fullsatt kuppfinal. För det är ju oftast det som har gjort att titeln har känts het. Liksom, att det har varit fullsatt på Tele2 till exempel. Eller vad det är. Fullsatt på Stadion 2016. Det är väl liksom det som har skruvat upp det lite extra. Så. Men det är väl snarare att Malmö FF inte får åka ur kuppen som är det centrala här. Det är ju jobbigt liksom. Det kommer ju sätta press på MFF. Dels har man missat den här en viloomgång in i Europa. Man har också tappat. Titeln får ju nästan ett större betydelse om man inte kan få den, så att säga.
Men jag vet inte, det var väl lite nästan så det försvann när kuppen låtade. Så att om Malmö slår ut AIK så har man ju faktiskt en rätt tacksam resa mot final, eftersom man kommer att möta vinnaren av Mjällby Falkenberg borta. Alltså det är ingen jättelång resa, det är inget övermänskligt motstånd. Det är inte, liksom inte Norrköping eller Göteborg man ska stöta på, utan det är ändå en rimlig match. Mot två lag som kanske måste fokusera ännu mer på allsvenskan.
Det är väl snarare att om de åker ur att det blir, det kommer väcka så mycket frågor kring MFF. Det kommer, jag höll på att säga att det skulle storma kring laget, men det vet man inte. Det kan de inte göra längre. Varken supportrar eller media får ju komma i närheten. Så jag vet inte hur en storm skulle ta sig uttryck. Liksom. Men det är väl klart att det är väl snarare så att det kan väcka ganska mycket frågor inom truppen. Är det vi håller på med rätt? Funkar det här? Och det är väl snarare så att att en förlust skulle bli ganska kunna sätta ändå lite prägel på MFF sommar. Medan...
Men vad vill ni säga där? MFF spelar alltså mot AIK kvartsfinal i cupen på torsdag kväll. Vad behöver de? Är det, liksom, är det bara resultatet som är viktigt där? Eller är det viktigt att visa att det händer någonting spelmässigt?
Både och skulle jag säga. Det MFF måste ju få ett...
Det är viktigt att de vinner med 5-0.
Nej, men de måste ju visa att de här spelprinciperna... om jag har tolkat de här spelprinciperna rätt så vill man ju spela så som IFK Norrköping gör. Där man liksom har... Man pressar högt, man kan göra sin gubbe, man vågar utmana. Och man har en central anfallare som löper, river och stökar, och man har mittfältare så, som Simon Thern i Norrköping som verkligen går från sin centrala position och öser rakt fram i djupled. Det är väl lite så. Det är väl lite, och det var ju också det som söndrade AIKs man-man försvar hårt när Norrköping vann med 4-1. Det kunde varit mycket, mycket mer i den matchen. Norrköping var ju helt överlägsna. Det är väl liksom lite det man vill se av MFF, tänker jag. Och det är väl lite det beskedet de vill ge sig själva också.
Det är en liten kombo av de här två matcherna mot AIK. För man ska ju komma ihåg att Anders Christiansen är ju avstängd i den allsvenska matchen på söndag. Och då kan jag resonera så här, att då tycker jag nog att det är viktigare att få se ett riktigt bra och spelande MFF vinna i cupen. Och så kanske ett mer gnetande MFF i allsvenskan. Därför att som jag skulle... Johan Dahlin... är väl den spelare som inte får bli skadad i första hand. Anders Christiansen är väl nummer två. Alltså de var borta överhuvudtaget. Och därför tror jag att det kommer att bli en betydligt tuffare match även utan publik mot AIK i allsvenskan på söndag utan Christiansen. Så att på torsdag vill jag nog se ett riktigt bra MFF som manövrerar ut AIKs man-man-försvar med mycket större rörlighet än vad vi har sett hittills.
För rörligheten blir nyckeln mot AIK. Det är liksom, det var ju det som till stor del skilde, om man tittar på AIKs två senaste matcher som är verkligen så heaven and hell. Där är ju Norrköping oerhört rörligt och sliter isär de här. I och med att yttrarna rör sig mycket på sig så måste AIKs mittbackarna följa med där. Och då uppstår jätteytor centralt för AIK. Medan Hammarby var liksom försiktigt och ja, stod och passivt och lät AIK kunde spela mycket mer metodiskt och disciplinerat där. Och då hade ju då, så fort en av Hammarbys bästa spelare fick bollen så hade de ju oftast, kändes det som, Per Karlsson i ryggen. Per Karlsson då som gick in efter att ha varit bänkade två matcher. Så det känns som att han gör sin start mot MFF på torsdag också.
Vad är det några andra... andra spelare som behöver kliva fram här, jag tänker framförallt i första, alltså i cupmatchen. Det finns ju många formbesked som har uteblivit, men är det några särskilda som ni tänker på att visa någonting med tanke på konkurrens i truppen och sådär?
Ja, det är väl framförallt de offensiva spelarna när Toivonen kommer sen. Då kommer det här ju i grunden kanske vara första valet då, känns det som. Och där gäller det att utmana honom då. Det är ju viktigt för spelare som Molins, Pritcha, Tröstason också, Rakip och de här. Det måste liksom ingen som direkt har tagit för sig kanske. Så som man... Det är konstigt. Det är ju oerhört bra allsvenska spelare liksom. Som är, ja, de väntar väl på det riktiga lyftet liksom.
Jag kan bara hålla med. Du borde ända mer där framme. Liksom. Det är, jag tycker att spelare som jag ser då har vi pratat om. Bachirou visar stundtals liksom, vilken kapacitet han har. Han löper ju ganska mycket också. Bonke gjorde det okej. Oscar sådär. Men det är där framme. Backlinjen har vi pratat om att det mesta har ju fungerat. Där, så att det är där framme. Det är faktiskt ett stort frågetecken att man inte får ut mer av alla de här spelarna.
Vi landar kanske i...
Kan man mäta fram och tillbaka? Mår de dåligt av konkurrensen? Jag vet inte.
Nej, ja, det kanske är principerna som behöver justeras. Nu tänkte jag att vi skulle lämna Malmö FF och prata lite grann innan vi slutar om allsvenskan i övrigt så här långt. Lite snabba frågor som ni får turas om och svara på, helt enkelt. Och jag börjar med att vända mig till Fredrik och fråga, är Norrköping en god kandidat på riktigt i år?
Ja, det får man väl slå fast. Jag tror att Sedan Sabanovic, då köpte ju loss honom bara dagar innan premiären. Och när vi levererade våra allsvenska tips så visste vi inte detta. Då trodde vi att det var ett lån som skulle gå ut dagen innan. Jag säger detta för att bortförklara mitt självplacering på Norrköping. Den borde kanske vara bättre. Haksabandet är oerhört viktigt, inte bara för lagets spel som så, utan för hela liksom, klubbens självbild. Det här var en satsning av IFK Norrköping. De visade att vi vill vara med där uppe. Om jag förstår rätt så är det klubbens dyraste affär någonsin. Eller man säger inte dyraste, man säger största. Jag tror att det betyder mycket för hela laget, hur man bröstar upp sig och så. Sen har de mycket formstarka spelare. Simon Tern har ju varit makalöst bra i inledningen. Men jag tror också att mycket av deras förklaringen, och den kanske man underskattade lite med tanke på vilken säsong det är. De har haft en tränare som har varit där länge. Jens Gustafsson har alltså satt ett grundspel som det är lätt att komma in i för spelarna trots att man har många. Och just att ha ett tryggt grundspel tror jag är oerhört viktigt när man inte har fått en ordentlig försäsong med matcher. Nu, då finns det i alla fall någonting att förhålla sig till. Man vet vad man ska spela. Det är ju då att jämföra med MFF som faktiskt inte fått så mycket matcher. Där är det svårare, där får man begå misstagen i skarpt läge så att säga. Och det blir såklart svårare då. Men jag tycker också där straffade sig lite. MFF är ju längst fram i Sverige på väldigt många sätt sedan Champions League-pengarna kom in 2014. Man är en proffsigare klubb, man har mer namnkunniga spelare och man har dyrare trupp och ligger i framkant på väldigt många sätt. Men taktiskt, ja, det vet jag inte riktigt om man har dominerat. Och där lider man nog lite av att faktiskt ha bytt tränare så mycket. Det är inte så att MFF står för den mest moderna spelidén i allsvenskan. Man står för det mest moderna tänket på väldigt många, många plan. Men just där så kanske Norrköping är längre före. I alla fall sett ut så hittills. Långt svar.
Ja. Vi vänder mig till Max. Max, du ska få prata lite mer om AIK även om vi har varit inne på det här. Alltså, Norlings snack om offensivare satsning till trots så av det man har sett AIK hittills så verkar de ändå trivas bättre när man inte behöver driva matcherna på samma sätt.
Jag ska erkänna, jag har inte sett tillräckligt mycket av AIK riktigt för att jag ska våga säga för mycket, men jag tror lite grann så här att AIK är en stor klubb med stora krav på sig som behöver vinna allsvenskan. Och det har visat sig liksom lite för många år att man har varit nära, man har varit uppe tvåa, trea, men inte något längre. Och man har inte lyckats i Europa-spelet heller. Så jag tror att någonstans har det varit en nödvändighet att man måste prova att byta riktning för att man inser kanske att man inte riktigt kommer längre där man är, med det man har försökt. Och Rickard Norling är ju speciell och svår, och jag tycker att jag har hört av honom i år så tycker han har blivit trillat tillbaka till den här lite svårtolkade Norling igen. Men jag tror att han känner lite press att faktiskt göra någonting, och han är en klurig jäkel, så att jag tror att de har utnyttjat den här otroligt långa försäsongen till att försöka göra någonting helt annorlunda, och att det kanske är en nödvändighet om de ska vinna ett SM-guld. Nu har de väl inte börjat på det sättet som gör att man tror att de gör det, men det, jag skulle kunna tro.
Bara flika in ett sak om AIK där som är intressant med Norling. Senaste startelvan då. Robin Tii, 18 år. Paulus Avram, 17 år. Tom Strandegård, 18 år. Och Bilal Hussein, 20 år. Där kan vi prata om en föryngring. Och att faktiskt ge sina spelare, trots förlustmatchen mot Norrköping innan, att faktiskt ge dem förtroende matchen därpå. Coolt.
Fredrik,
ja.
Varken Helsingborg eller Östersund har gjort mål här. Och ditt närflyttningstips ser oerhört gediget ut.
Ja, precis. Blås av allsvenskan. Ja, vad ska man säga? ÖFK känns som en produkt av turbulensen i klubben, tror jag. Och det är liksom inte den typen av turbulens som binder samman ett lag riktigt. Det är inte det här sista natten med gänget känslan direkt, utan det var det liksom fallit isär över tid. Men kanske mer intressant ur vår synvinkel att kika på HIF som efter de två första matcherna kändes liksom i fritt fall nästan. Blir det ett fall framåt då istället mot Elfsborg, och kul för den här. Det är också lite kul att klubbens unga spelare släpps fram. Gigovic har spelat alla matcher och mittbacken Kasper Videll har gjort det helt okej, okay, liksom helt grönt slängs in i allsvenskan, men samtidigt är Elfsborg hemma, konstgräslaget Elfsborg hemma på sitt gräs. Det känns som en match som HF ska vinna, för att, ja, det är väl precis den typen av match de ska vinna. Och ja, det känns ju inte så harmoniskt. Det bara gör Olof Mellberg direkt efter matchen och går ut och sågar spelschemat som om HF vore det enda laget som spelar mycket matcher här närmsta tiden. MFF, alltså 8 allsvenska lag, hälften går in i kuppen den här veckan och får en extra match under den här perioden. HF är inte ett av dem. Ändå är det HFs tränare som basinerar ut det här. Jag vet inte om det var taktiskt rätt när de har tagit sin första poäng. Liksom. Det är nästan som att det är nästan som att legitimera att de förlorar. Jag tycker det är märkligt.
Två saker där man får reflektera. Så jag satt mig och tittade på hela HIF-matchen igår. Det de väl måste vara nöjda och vann igår, så att säga, det var att de var rätt täta bakåt. Jag tyckte att Martin Olsson gjorde skapade en trygghet där. Men därmed så skapade de i princip ingenting framåt. Sen det som du är inne på, Fredrik. Alltså det är ju, nu låter jag som en PR-man för svensk elitfotboll, men om man nu har fått för sig och bestämt sig för att man ska spela hela allsvenskan 30 omgångar på den här tiden, så gäller för faktiskt tränarna hålla tyst och bara svälja det här spelprogrammet och inte hålla på och älta om man får en dags mer vila här eller där. För det blir bara fånet. Det blir liksom inte legitimt. Alla har varit med om och lagt detta upplägget, och då får man faktiskt, det är lite grann som att spela utan publik, liksom släpp det nu. Vi lever i en värld som inte liknar någonting annat vi har upplevt under vår levnadstid. Det är liksom hög tid att inse det. Att det är ett privilegium att fotbollsspelarna faktiskt kan spela sina allsvenska matcher. Att tack och lov det inte finns några coronasmittor som stör i lagen. Och att vi runt omkring får möjlighet att följa fotbollen. Och där kan jag bara skicka in en extra passning till. Och det är, spelarna bör tänka på det här att vara förebilder vad det gäller social distansering, och det har varit väldigt mycket high five och klappar på kinderna och sånt här. Och jag tror det är superviktigt att genom att det vi ser i tvn visar att det här är inte över. Det var ett sidospår.
Generellt sett så kan jag tycka att den typen av kritik som Olof Mellberg slänger ur sig är kanske bättre då när spelschemat släpps innan matcherna har spelats och HIF har förlorat dem. Det liksom väger lite tyngre då. Det var som Marcus Rosenbergs konstgräskritik. Det kom efter en match mot Sirius som Malmö FF hade vunnit på konstgräs. Då väger liksom kritiken lite tyngre, kan jag känna. För det är liksom inte bitterhet i det. Eller det är klart att Marcus Rosenberg är bitter på konstgräset, men ja, det kom inte efter en förlust i alla fall.
Det är lite ironiskt att han nu liksom har satsat på en, inte aktivt, men att han investerar i en sport som till 100% utspelats på konstgräs. Det är ingen som har pratat om det riktigt, märkligt.
Ja,
Max, det har varit många oväntade resultat så här långt. Är det bara beroende på bristen på försäsong? Och hur länge kommer det se ut så här?
Ja, jag tror att det är till 90% beroende på att det inte har varit någon vanlig försäsong. Och jag tror att det kommer att vara så här länge. Dels då eftersom det inte kommer att vara publik på matcherna av lagen uppenbarligen påverkas av det, men också för att det kommer att slita udda på trupperna. Det kommer att handla väldigt mycket om avstängningar när de kommer, när skador kommer och hur hårt det drabbar. Jag menar, vi kan prata hur mycket som helst om Malmö FFs breda trupp, men tänk tanken att Lasse Nilsson skadar sig och Arnel blir avstängd. Då plötsligt har till och med Malmö ett bekymmer att reda ut, även om man säkert löser. Så att, sen det som mest imponerande så här långt är väl egentligen Varbergs byte av 9 spelare till matchen mot Malmö. Det visar ju att det går, men det kanske var för att de inte riktigt trodde på det nästan. Att de kunde spela väldigt avslappnat. Mm. Men jag tror det kommer att sitta i länge. Jag tror vi kommer att dröja länge innan vi faktiskt vet vilka som är topplagen i Allsvenskan. Om inte ett lag rusar ifrån, vilket man det ska komma ihåg, att när en serie blir väldigt jämn, om ett lag liksom lyckas tuffa på och vinna, då kan man få ett tryck som Malmö fick för några år sedan. Just nu så är det bara att vara Norrköping som skulle kunna göra det rycket, om man ska vara ärlig.
Mm. Fredrik, är pressen för stor på Hammarby?
Nej, det tycker jag inte. Den har man väl delvis varit med och skruvat upp själva när Zlatan, denna delägare, gick ut och sa att man ska bli störst i Skandinavien. Då får man väl leva med att folk kanske väntar sig att man ska i alla fall vara bäst i stan. Men det är man ju inte.
Nej, därav frågan.
Precis. Men pressen är definitivt inte på stor. Det tycker jag. Hammarby visade upp det bästa offensiva spelet och gjorde överlägset flest mål i Allsvenskan i fjol. Så att pressen finns där tycker jag normalt. Sen har ju offensiven inte riktigt funkat hittills. Svårt att analysera varför, tycker jag. Jag tror man kan ha underskattat betydelsen av Nikola Djurdjic för Hammarby. Dels passningsmässigt, men också liksom vinnarskallemässigt. Paulinho har ju varit helt okej hittills, men han har inte alls visat upp samma liksom pondus som Serben gjorde. Skulle dock bli överraskad om de inte kommer igång. De har Mjällby borta, gräsmatch. Det var inte deras favorit förra året. Sen har de Varberg hemma, den borde de lösa. Om inte någon spelare tar ett tidigt rött kort då, förstås. Sen är det Häcken borta, det blir svårt. Så det blir spännande att se vad Hammarby tar vägen.
Max, vi har nu sett 3 omgångar av Allsvenskan utan publik. Hur kul är det egentligen?
Nu ska jag svara på detta, för att det inte blir fel. Det är klart att det är mycket roligare med publik generellt. Självklart. De här första matcherna är väl som en del spelare har sagt, alltså det visar hur mycket supportarna betyder för allsvensk fotboll. Betyder för fotboll överhuvudtaget, men inte minst i Sverige. Så självklart så betyder det en hel del. Men nu har jag bara sett en match på plats på stadion och de andra på tv. Och jag tycker att ändå tv-upplevelsen, jag var överraskad att det gick så bra som det gjorde på stadion att fokusera på matchen. Och nu har jag ändå tjuvtränat rätt mycket och tittat på tyska matcher som de gick igång först. Jag tycker att man vänjer sig. Jag tycker att det har gått bra att titta på tv-matcherna. Jag tycker att flera av dem har hållit rätt så hög kvalitet. HIF Elfsborg var ett undantag. Den var extremt dålig, tycker jag. Men generellt så tycker jag att det funkar bra. Och framförallt tycker jag att vi måste tycka att det funkar bra, annars blir det väldigt tråkigt. Det här är det som står till buds nu. Och där jag kan däremot tycka att klubbarna kanske skulle gjort mer, och det kan låta lite löjligt, men de här kringgrejerna runt allsvenska matcher tycker jag har lyst i princip helt med sin frånvaro. Malmö FF hade på första matchen, jag förmodar inte andra, det här att man hade tagit emot inspelningar av hymnen och satt ihop, precis som man har gjort på tv-reklam. Det funkade ganska väl. Man har hängt upp lite banderoller på ena kortsidan, men jag vet inte, jag kan inte peka exakt på vad jag skulle vilja ha, men jag tycker att det känns som att det är lite avstaget i försöken att liksom peppa allsvenskan.
Men har inte det lite med tidsperspektivet att göra? Tänker jag, man inte liksom ser något riktigt slut på detta. Det är lättare att liksom kraftsamla för den typen av initiativ om man vet att det handlar om 3, 4, 5 matcher. Då kan det ju bli liksom...
Det är mycket möjligt, men jag tror att man hade fått en tydligare start på spelet här om man hade kunnat visa det. Men som sagt, det är väldigt svårt att peka på exakt vad det är man skulle göra. Men Malmö FF är bara tillgängligt för de årskortsinnehavare som hoppade på ett erbjudande. Men man kör ju ett magasin inför varje match. Det tycker jag är smart. Det är ett sätt att liksom göra någonting lite extra och få folk att ladda upp. Sen tror jag, och vi ska inte fastna i det eftersom det är en för stor diskussion, men jag tror att Dplays uppenbara problem och envishet att inte köra, finnas i linjär tv, det är ett annat bekymmer för hela allsvenskan. För jag har sett många på sociala medier som tungt tekniken. Det var ett sidospår från det här med publiken, men jag är helt övertygad om att vi kommer få leva med det ganska länge, kanske hela säsongen. Hoppas naturligtvis att det blir bättre än så, men det är upp till oss själva att ta emot det. Och fotbollen är faktiskt viktigare både för som underhållning, som spänningsmoment och för klubbarna, än att supportarna enbart ska tycka synd om sig själv. Jag tycker inte riktigt det är rätt läge att göra det.
Då får det vara slutorden för den här gången. Vi återkommer inom en ganska snar framtid när tillfälle bjuds och spelschemat tillåter. Det här har varit avsnitt nummer 214 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Hej då.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.